Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Fyra meter.
Hej och välkomna till podcasten Fyra meter med mig, Fritte Fritsson, och dig, Anders Barring.
Tack så hjärtligt.
Hur står det till?
Det är bra.
Ja. Du lät lite tveksam där ändå. Det är bra. Var det för att du höll på med saker medans? Höll du på att multitaska?
Ja, ja, försökte.
låt aldrig en medelålders man multitaska.
Men alltså, man måste testa hjärnan hela tiden. Så ja. För vi har ju varit inne på det nu de senaste avsnitten, att om demensen är på väg.
Ja, precis.
Den här smygande Alzheimer som kan drabba en man i 50-årsåldern, den... Man är ju fan som en hök på den. Alltså, man löser lördagskrysset och kan plötsligt inte i sådana enkla nöten bra på att klättra. Då kan det vara lar eller apa.
Okay.
Eller om det är fem bokstäver, gibbon.
Ja. Vad är lar då?
En apa.
Okej, det är en apa också.
En apa. Ja. Läser inte korsord.
inte så mycket.
Färgglade djungeln, vad tror du det är? Tre bokstäver, börjar på A.
Apa.
Ara.
Ara. Ja, det finns väl färgglada apor. Har du inte sett dem där? Mm. Mandrillerna, de har så här vit fina, om det är mandrillaporna som har de här vit nosteckning med lite rött och blått, vet du vilka jag menar?
Jag vet precis vilka du menar.
Ja, det kanske inte är mandrillerna.
Nej, jag är inte alls någon apexpert.
Du, nu kommer jag på nästa Knyckerts-titel.
Ja.
Familjen Knyckerts och mandrillens hemlighet.
Nej, fan, nu får du det är jättebra med ända till hemlighet, för att jag har ju gipskattens förbannelse.
Ja.
Mandrillens hemlighet. Det känns
mandrillens
som att...
gåta.
Ja, fan, det är bra. Ja. Jag skriver upp det här.
Skriv upp det här, ja. För att det är ju... Nu har jag gett dig två groundbreaking titelförslag här. Som du kommer att casha in på tills pensionen kommer. Eller efter det också, för den delen.
Jag hatar det här.
Mina titelförslag, det är... The gift that keeps on giving,
ja,
kan man
det
säga.
Det kan man verkligen säga. Alltså den senaste familjen Knyckerts och damen med fjäderboan, har ju blivit hejdlöst roligt, tycker jag.
Ja, vad kul.
Din kan ju med en konstkupp.
Just det.
Ja. Och jag skickade bilden på, som Per gjort på damen med fjäderboan också. Riktigt sån Halmstadgruppen målning, eller hur?
Ja,
koloristisk. Målad av mästaren Grynet Günther.
Just det. Men jag sa ju att jag tyckte det liknade Grünewald.
Ja.
Men det var tanken lite grann.
Ja, ja, ja.
Ja, ja. Vad roligt. Ska jag säga då att Grünewald är medlem i Halmstadgruppen, men samma, ja, men ungefär samma här.
Undrar hur många av våra lyssnare som hoppade av stolen när jag försökte få in Grünewald i Halmstadgruppen. Så det är några, tror jag.
Ja,
bara, det tror jag. Nu är det bra. Nu det får det vara bra.
Ja. Karling Len och Trampe kanske.
Karling Len, Trampe och Karolin. Men det är så när Alex att det går att kolla på Nations League-finalen mellan Frankrike och Spanien, och Hasse Backe var bisitter. Han var helt rosenrasande för att Hasse Backe hade blandat ihop Pogba med en ganska stor mittback i franska landslaget. Han bara, nu ska den här jäveln ut. Och han sitter så här och gör fuck you-fingret till Simors studio, för de är så okunniga och
wow.
Sopor. De är såna jävla sopor blandar ihop den spelaren med den spelaren. Och
så. Kopplande också till någon slags att det fanns så här rasistiska undertoner för att den andra spelaren också var svart,
ja.
Eller?
Ja, ja, verkligen, ja. Verkligen. Vilket är ju rätt coolt med det franska landslaget, för det är, där är ju liksom 8 av 11 är ju svarta. Det är ju liksom... det bästa fotbollslandslaget från Afrika på något sätt.
Ja.
Alltså det är också...
Nu ska vi säga att Afrika är en kontinent, ja, inget land.
Ja, herregud.
Jag skojar bara. Men då har vi också
Senegal, Kongo, Elfenbenskusten.
Ja, har vi också en liksom ett avsnittstitel klar.
Afrika och Afrika är en kontinent.
Rasisten Hasse Backe. Du Anders, har det tillkommit några patrons?
Det har det.
Ja, berätta.
Vi har då först en svår... Nu ska jag se, måste jag på med glasögonen för att läsa.
Det är helt okej. Okay.
Abdul Razak Gurna.
Och det är roligt för alla oss som känner till att han fick årets Nobelpris i litteratur. Vad har du på Abdul Razak Gurna?
Född på Zanzibar, Tanzanier. Mm. Flyttade tidigt, flydde vid 18 års ålder till England.
Mm.
Blev professor i litteratur. Roman debuterade i 37 års åldern, fick Nobelpriset 2021.
Också, trevlig jävel verkar det som. Möjligtvis att det är liksom att det är hans tanzaniska eller zanzibarianska förflutna som gör sig påmint där.
Trevligheten.
Ja, lite så. Zanzibar är ju liksom något av en smältdegel, va? Eller
för trevlighet.
Men en handelsnod, en koppling mellan öst och väst och mitten. Så här, en koppling mellan fågel, fisk och mittemellan.
Abdul Razak Gurna.
Ja. This year's Nobel Prize in Literature has been rewarded the English Tanzanian author Abdul Razak Gurna for his incredible descriptions of the meetings between fish, bird and in between.
Den är skitbra, men ordet experience måste alltid finnas med. For the experience of...
The experience of the refugee, va?
Ja.
Det, eller hur?
Ja.
Flyktingens och den statslösas erfarenhet. Ja, i ett allt mer polariserat Europa. Bla, 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 jada, jada. Mats Malm, kom igen nu för fan, Mats Malm. Formulera det lite. Du har ju samma dialekt, liksom ursprungsdialekt som Sture Alén. Du måste ju kunna bättre än så.
Så du har lärt Nissa Hallberg formulera motivationen.
Jag vet inte hur det skulle låta.
Ja, men det först skulle det vara så här. Du vet så här. Årets Nobelpris i litteratur utdelas till Söderarm. Eller Abdul Razak Gurna.
Är det hans nickname?
Kalvsylta. Men jag blev så jävla liksom imponerad. Alltså, i min dumhet. Så otroligt imponerad när jag hörde den här motivationen. Jag och Per Gustafsson var på Junibacken och satt och signerade böcker i deras bokaffär. Och kommenterade att det inte var mycket journalister där alls.
Okay.
Det var ännu en bokaffär. Att Nobelpriset skulle inte gå till Eva Lindström. Fast det kanske borde göra det.
Ja.
Barnboksförfattaren Eva Lindström.
Du gillar Eva
Lindström. Nobelprisklass på henne.
Ja.
Men alltså så tog vi upp Pers lilla smartphone och kollade på det här. Och då, jag var sjukt imponerad av att hur Mats Malm så snabbt kunde bara uttala Abdul Razak Gurna när jag aldrig hade hört det. Men då fattar jag inte att han har varit på shortlisten i 10 år. Ja. Han har liksom sovit och drömt Abdul Razak Gurna.
Dessutom har väl Mats Malm stått framför badrumsspegeln de senaste då, månaderna och Abdul Razak Gurna. Abdul Razak Gurna. Abdul Razak Gurna. Abdul Razak Gurna. Älskling, jag kommer om en stund. Jag ska bara repetera en viktig grej här. Är det Abdul Razak Gurna du står och rapar upp nu igen? Är det han som ska få Nobelpris? Jag kan inte säga någonting om det, älskling. Det är hemligt, det är inom akademin. Jag kommer inte kunna säga någonting om huruvida Abdul Razak Gurna får Nobelpriset i år eller inte. Mats Malm, ja. Han är det var det jag menade. Han är ju, han har samma andas barn som Sture Alén. Men det är roligt att de har olika kroppar. Sture Alén är ju liksom en liten hobbitkropp. Men Mats Malm har ju den här Brett Anderson, 90-tals smala indie-pop-kroppen.
Common people-mannen.
Ja, men han skulle verkligen, om han tog av sig sin kostym och slips och liksom satte på sig en polotröja och en skinnjacka så är han ju med i Suede, eller Pulp, eller
nej, det är Suede.
Eller James, eller...
Jarvis Crocker tänkte jag på. Det är ju, Crocker, han är ju samma kropp som Brett Anderson.
Ja,
samma
dansstil. Lite så.
Blandar alltihop det.
Ja, de har en ganska liksom, en bra sway i sin i dansstil. Men jag tänker, det finns ju fler sådana här.
Och årets Nobelpris går till Abdul Razak Gurna.
Dunk, 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 dunk.
Abdul. Men roligt om...
He was an actor from the Africa who came to England.
Men nu var Abdul Razakur när han lyssnade på 70-talet. Han är född 48, så han var ju...
Han började, han... 68. Han var 20 år när...
när Beggars Banket kom.
Ja, och när Abbey Road kom 68, va, eller?
69.
Fan!
Fan, kan
men hur var, men Sgt. Peppers kom 67. Kom det inget 68 då, eller var det
någon? Jo, The Beatles, alltså White Album.
White Album kom 68. Men då var han ju mitt inne i Beatles, Stones, men Hendrix, allt till liksom Woodstock.
Ja, men jag tror att kanske han dampionerade i någon slags diaspora. Dels tror jag kanske att han hamnade bland, nu är inte han jamaican, men att han hamnade i liksom områden där det bodde många svarta, då kanske han lyssnade på The Upsetters eller liksom tidig ska.
Just det, tidig dubb och sånt.
Ja, exakt.
Men det är ju en rimlig det är en rimlig vad heter det, skivsamling hemma hos Abdul Razak.
Absolut, hittar man inte någonting som producerat av Lee Perry, då har man gått, då har man brutit sin och spel Nobelpristagare.
Men jag tänker att han kanske också, det kan ju gå två vägar, antingen då så grävde han ner sig liksom den svarta musikens rötter, både liksom på Jamaica och i Afrika. Eller också så liksom, var han liksom allätare, liksom på där Dustin Springfield och sånt, alltså lite mer mainstream.
Han framstår ju som en person som verkligen gillar is, liksom den här mjukheten som Dustin Springfield har.
Han kanske hade liksom 16-17 plattor med James Last.
Ja. Vad är det?
James Last är en sån här easy listening som bara gav ut massa plattor med mainstream popslager. Så.
Man kan tänka sig att Abdul Razak Gurnah, när han var ångestfylld när han kom, för att han hade flytt den här erfarenheten då. Och att han var bakis också. Så han var tvungen att lugna nerverna med James Last och Milkshake. Han var i sin lägenhet och försökte läsa Josef Conrad, men det blev bara James Last, Milkshake och Spliffs. Han drog Spliffs.
Precis. Han kanske läste så här, läste James Bond-romaner.
Ian Fleming.
Ja. På sin höjd kanske han läste så här John le Carré. Knappt.
Roligt så. Om han inte läste alls. Någon frågade så här, Abdul, vad läste du? Lilla Fridolf.
Den tidens brittiska Lilla Fridolf, vad var det då?
Tuffa Victor.
Ja, något sånt. Ja, Tuffa Victor.
Kärlek Tvärvig. Läste Kärlek Tvärvig. Det är så jävla roligt där. Jag skulle vilja åka till Appalachien och vara sån där Charlie Tvärvig. Sen så plötsligt så fick han en stroke och blev en jättetrevlig sån här superduper brittisk. Flyttade till Canterbury och blev professor i litteratur.
Ja. Fan vad underbart.
Ja, men varmt välkommen som Patreon till 4 meter, Abdul Razak Gurnah. Och ditt patronskap, det är gratis faktiskt.
Ah, okay. Ja, det är ju lite roligt om vi varje år liksom, bjuder in den Nobelpristagaren i litteratur att bli gratis Patreon till 4 meter. Att vi skickar ett officiellt brev. Och se, det är liksom som brev till samhället fast sämre kan man säga.
Men det är som den här podden som Filip Andersson har som heter Poddarnas podd. Vad heter hans polare som han har med? Han heter
Viktor Karlsson.
Viktor Karlsson, han skrev så roligt på. För det är så att i varje avsnitt så presenterar man Nobelpristagare. Och nu är de på 1929 tror jag.
Wow.
Nobelpristagare. Och då skrev han på Twitter att den som är intresserad av att ha en ordentlig genomlysning av Abdul Razak Gurnah kan lyssna på Poddarnas podd om 91 veckor.
Men jobbigt när de då har liksom, när de ska varva. Börjar man från början då liksom, och så här, nu har vi grävt fram mer info om 1913 års pristagare Rabindranath Tagore från Indien. Eller?
Var det 1913?
Det var det nog.
Han som skrev Chitra, det här verket baserat på, vad heter den stora, Mahabharata.
Ja, men kul att man kan konversera med dig på de lärdes vis. Ja, det är roligt. Ja.
Tagore har jag spelat faktiskt.
Ja, okej.
Okay.
Det var spännande.
Jävla skitpjäs.
Ja, det var inte lika mycket dålig som Kung Ubbe.
Han skrev då Kung Ubbe också.
Nej, det är väl Jari, va?
Ja, just det. Jag kan, du är mycket mer bevandrad i litteraturhistoria än jag är, kan jag säga.
Ja,
men kanske. Att du bara slängde ur Tagore 1913, det är ändå rätt snyggt.
Jo, men det är också så här, för att det är ju en så här lite lifemanship. Det är kul att veta just att den.
Det är ganska intressant.
För att det finns också, han dök upp i en så här ganska snuskig snapsvisa i Lund. Mm-hmm. som är Indien är ett förunderligt land. Där står fakirer 7 dagar på en hand. Där badar helgon i kopis och skit. Så kom bröder, låt oss vara dit, dit, dit. Och sen kommer då armgalen, bengalen, sketfull och kass. Rabindranata går och satt på dass. Och så vidare.
Ja.
Så att där liksom fick man ju det med modersmjölken. Jag vill ta in.
Men det låter som att det är en sån här, någon sån challenge bland Lunda studenter att få in Rabindranata Tagore i en snapsvisa.
Ja, och liksom. nu är min challenge att få in det i så många poddar jag kan.
men visst, det tänkte jag på direkt när snacket gick om det här. Det var någon som ingen hade hört talas om. Att nu har äntligen akademin riktat blicken mot någon annan världsdel än Tyskland.
Ja, och äntligen riktat blicken mot flyktingens erfarenhet.
Nej, men ändå att de 1913 bara drömde till Tagore. Jag tror inte det var så många i de här salongerna på Djurgården i Stockholm som bara, åh, äntligen.
Nej.
Tror inte det. Jag tror att de var tvungna, och då var de tvungna att gå till Kungliga biblioteket och bara, hur stavas ens Tagore?
Ja.
Och försöka få fram någonting av honom. Nu kunde ju åtminstone liksom Kristoffer Lundström googla i tv-studion. Det kunde ju inte de i den tidens tv-studios.
Nej,
så att säga.
Nej. Men å andra sidan så gick det ju så långsamt att man då kunde gå till Kungliga biblioteket, läsa allt om Drönna Tagore och sen skriva en lärd text om det i den tidens BLM.
Sant.
Vad det nu hette. BML.
BLM, va?
Ja, jag sa BLM sen. Mm. Ja.
Detta om detta.
Ja.
Nu vill jag också hälsa en annan Patreon. Varmt välkommen. Det är Janne Rundén.
Janne Rundén?
Janne Rundén.
Ja. Men nu måste vi bara tänka så här. Ja. Är Janne Rundén en omskrivning av något annat liksom känt som vi borde ha koll på?
Exakt.
Jan Rundén. Ah, okej. Okay. Nu menar han alltså att Jan Gio är tjock. Jan Rundén, han är runden. Jan Rundén, okej. Okay. Fyndigt, men den går vi inte på. Den lätte. Jan Rundén.
Ja.
Jan Rundén har en skivaffär.
Eller? Var?
Den ligger i Köping.
Ja, han är en Mälardalskille.
Jan Rundén har
Bergslags vinyl.
Ja, men Jan Rundén har Köpings sista skivaffär.
Ah.
Och första också. Ah. För Janne Rundén och hans far, Bertil Rundén. Mm. Bertil Rundén började då inte bara med skivor, LP-skivor, utan han började då med, det var ju då en radioaffär från början. Sen, som blev en radio-tv-affär.
Hifi.
Som blev en hifi-affär som sålde anläggningar. Och då kom ju kunderna in ofta och frågade så här, vad ska vi spela på den här hifi-anläggningen då? Jo, då har jag plockat fram ett erbjudande här till er. LP-skivan. Longplay. Översatt från engelskan. Där ni kan lyssna på ungefär 4-5 låtar per sida. Vänder gör man manuellt här. Och så lägger man på nålen på andra sidan. Och på det sättet kan man få en fullödig musikalisk upplevelse. Som varar uppemot 75-80 minuter. Kanske någonting.
Nej, 40.
40 minuter.
45.
45 minuter. En musikalisk upplevelse som varar uppemot 40.
Och då kan jag bara luta mig tillbaka och lyssna och låta musiken strömma ur de här högtalarna där som står Karlsson på. Jajamän, du måste gå upp efter 22 minuter och vända på skivan. Och då är det viktigt att du försiktigt lyfter den här så kallade armen då, pickuppen.
Och då kommer kunderna tillbaka efter några veckor så här, nu har jag vänt på högtalarna men det händer ingenting.
Vad hette Jannes farsa?
Bertil,
då la han sin ganska redan väckade panna i ytterligare veck. Och sen så tänkte han så här, lågaffektivt bemötande.
Innan det ordet var uppfunnet. Ja, men Bertil Rundén var ju också en sån här underbar människa som inte skämdes för en rejäl flint. Så att han hade nästan som en munkfrisyr. Han hade väldigt mycket hår på sidorna. Så här. Ja. Inte jättelångt så, men han hade liksom rejäl kalufs på sidorna. Ingenting i mitten. Han polerade upp det med någon typ av så här möbelpolish.
Men det måste jag säga, när Stones och Kinks och Beatles plattor började fylla backarna, då lät han det växa ut lite.
Ja.
För att hålla tidsandan.
Och till slut ut framåt 70-80-talet, han var i pensionsåldern, då vet du vad Bertil Rundén gjorde då? Då bytte han ut den här kortan och flugan och den här stickade slipoven mot en t-shirt, skinnväst och hästsvans.
Vad stod det på t-shirten?
Det stod motorträffen i Avesta 1972. Nej, men den, han hade väl säkert någon poprock tema. Jag tror att han var, jag tror att han hade
på scen. Slade på
den. Ja, Slade stod det. Ja. Jag tror att han var, han liksom gick lite åt det här arena rock lite och åt det glammiga hållet. Mm. Det var inte bara med Slade, kanske inte glam rock riktigt.
Slade är väl lite mer pubrock.
Ja, lite så, men T-Rex och Motte Hoople och
liksom. Musik som man kan nynna på så här
Precis.
Ja. Yeah, one.
Och Bertil Rundén var ju också tidig med det här med att, att han hade skaffat då tre skivspelare som stod bredvid varandra. Mm. Och där kunde då Köpings ungdom komma och lyssna på LP-skivor med hörlurar. Mm. Det hade han liksom plockat upp från Gamla Brogatan i Stockholm där det liksom kanske var först i Sverige med att ungdomar stod och lyssnade på LP-skivor. Mm. Den här världen växte ju Janne upp i. Och,
men Janne född, han är född mitten på 70-talet, 75.
Ja, någonstans. Nej, han är född 68, så att han är i våran ålder ungefär. Mm. Men han redan sent 70-80 så började han ju jobba extra i butiken, och han har ju växt upp med han var inte så intresserad av radio- och tv-bitar, utan det var skivorna som var intressanta. Så på slutet så var det så att när Bertil då hade liksom pensionerat sig och gick bort så småningom, så var det som att de här gamla anläggningarna liksom stod kvar, och sen så någon enstaka såldes. Sen så blev det där som att han skänkte dem till någon insamling liksom, till förmån för att liksom African Hi-Fi insamlingen 1991. Men så att liksom, det blev mer och mer som att det liksom, radio- och tv-biten blev någon sorts arkeologisk del av affären. Men skivorna fortsatte liksom att köpa regelbundet och sälja dem.
Och han var inte alls så där liksom slaven i tidsannan, så att han gjorde sig av med alla vinyler under den här korta parentesen, CD-parentesen och sen streaming-parentesen.
Nej, och det visade sig vara ett genidrag. Ja. För det innebär att du och Janne Rundén, alltså att han gick ganska obemärkt ur den här skivbutikskrisen.
Ja.
Att han har liksom, folk kommer faktiskt från Örebro och Västerås för att köpa vinyl hos Janne Rundén.
Lillinfors, du är den enda.
Ja. Finns den här blågula omslaget där? De sitter där så, och är så underbar som bara Lil kan vara.
Ja, första ABBA, ring
ja,
finns.
Ja. Allt sånt finns. Mm. Ja. Merit Hemmingsson, tidigare Merit Hemmingsson finns. LP.
Vem är det?
Hon är ju svensk orgelfantom, ja. Folkmusiker. Ja. Och hon förenar väl liksom folkmusiken men med rocken, kan man väl säga.
Hon är folkrockens Gun-Britt Carling.
Ja.
Med orgel.
Ja.
Istället för fyra blås inkörda i käften och stå på händer så spelar hon orgel.
Okej, du är Gunnel Carling tänker du på?
Gunnel Carling.
Precis, istället för att stoppa in tre trumpeter i käften. Ja. Så
och en i röven.
Ja, precis. Ja. Så hade då, behärskade med ett hemsson hela det här orgelspektrat.
Vilket det kallas. Var kommer hon ifrån?
Jag tror att hon är jämte.
Ja, hon kallades för Brunflus John Lord. Bra referens. Den tar du, Janne Rundén, men för er andra kan vi säga att det är orgelfantomen i Deep Purple.
Just det, precis. Jag var tvungen att googla mer till henne, för det är så jävla pinsamt om det visar sig att hon att det är någon mattant från Brunflå och inte en organist.
Ja, men det var en organist.
Ja.
Ja. Men med detta sagt, Janne och salig i åminnelse pappa Bertil, varmt välkommen till 4 meter som Patreon. Vi hoppas att få ha dig kvar under en lång, lång period.
Mm.
Och fortsätt att ha de höga, riktigt härligt höga priserna på på dina plattor.
Janne Rundén, eller som man kallas i branschen, Janne Vax.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Du, Anders, ja? Berätta någonting för mig om ditt liv. Hur
jo, men är läget? Fan, vilken härlig... Det där gillar jag.
Mm.
Det där är vänskap.
Ja.
Berätta något för mig ur ditt liv.
Det är vänskap mellan dig och mig och alla lyssnare av 4 meter.
Jag var faktiskt på en jävligt välsorterad vinylbutik i lördags.
Okej.
Okay. Eller om det var igår. Det var igår, i Väderstad.
Just det.
Ja, jag har varit nere hos brorsan på hans land över här innan vi har byggt lite på hans snickarbod och druckit öl och pratat och lyssnat på musik.
Låt missa. Ja. Ett gäng grabbar.
5 grabbar.
Ja.
Alla födda runt skiftet 60-70-tal.
Mm.
Alla med en skock unga där hemma. Hundar och...
Janne Rundén tål, kan man säga.
Ja, Janne Rundén hade suttit in fint, kan jag säga. Men jag ska berätta, det här är ingen superanekdot. Men jag var inne i Väderstads vinyl. Som ligger i en... Väderstad har ju blivit, det har vi pratat om tidigare, men det har blivit som ett litet nytorget nere på Östgötaslätten. Mm. På Slätta. Med självklara navet i centralkonditoriet och man kan köpa såna här ägg och ansjovismackor och dammsugare, modell större och så vidare. Saker med grädde på och även räkor och ägg. Mm. Men bredvid där ligger en gammal mexitegelvilla som är urblåst och det är en vinylbutik. Och där inne så gick jag runt och bläddrade lite bland backarna och hittade en rätt intressant platta som var på ena sidan var det Ramones. Och på andra sidan Tom Petty and the Heartbreakers.
Wow,
ja.
Vilken konstig pressning.
Jättekonstig pressning.
Men är det någon så här, det kommer du ihåg, vem var det? Var det EMI eller något annat som hade någon så här konstig satsning på 80-talet som hette Mid-Price? Kommer du ihåg det? Alltså det var så här LP som var lite billigare. Så om du var äldre, att de hade gamla skivor som de så här, nu ska vi suga musten ur det här.
Ja.
Hur gör vi det bäst? Tom Petty på ena sidan och Ramones. Det är en jättekonstig... Det är också så här, man tänker så här, om det var Ramones på ena sidan och New York Dolls på andra,
ja,
då
varit...
kan man ha förstått det, va?
Eller Tom Petty på ena sidan och Billy Joel på andra sidan.
Ja, verkligen.
Det också... Det här är lite så här, för er som inte fattar referensen, det är som att släppa en skiva med Roxette på ena sidan och
Entombed på andra.
Entombed på andra. Ja, men det är fan mig. Det är fan mig så. Men jag tänkte på det här typ så här, Asta Kask på andra sidan.
Någon
så här
glad punkt. Men det är så här jävla konstigt. Det är ett skivbolagsmöte man har velat vara med på, va?
Nej, men det är så. För det är så här, ja, vi har ju några låtar över här med Tom Petty och Heartbreaks. Då kommer någon från punkavdelningen eller från New Wave-avdelningen. Hallå, vi har några låtar över här med Ramones. Oj, idé!
Så här, hur många Tom Petty-låtar har ni som får plats på en sida? 3. Hur många Ramones-låtar? 63.
1, 2, 3, 4. Ja, ah, det gillar Ramones. Det är jävla tråkigt.
Jag har liksom ingen relation till punken generellt sett. Förutom Ebba Grön och KSMB, såklart.
Ja.
Och några till.
Nej, men det var en jävligt märklig. Och vet du vad den kostade?
Då vill jag först veta, var det mint condition? Var den fräsch?
Ingenting där inne var mint condition.
Ja, okej, det var bara lite. Ja. Då tänker jag så här, då har jag 2 vägar att gå. Mm. Nu överanalyserar jag här, förlåt. Mm. Mm. Men det ena spåret är liksom att alla LP där inne kostar 5-10 kronor. Det andra spåret är att det är liksom oproportionellt dyrt, så att de kostar så här typ 80-90.
Du får välja ett av spåren.
Då väljer jag det här spåret att det är för dyrt. Mm. Den kostar 80.
Nej, det kostar 450.
450 spänn?
Ja.
Skämtar, men då är det en rare occasion.
Ja, superduper rare.
Ja.
Du gör någonting. Det är ju väldigt mycket om man skulle gå. Liksom, det är som att göra ett vinerbröd med räkröra på. Liksom, det är den...
Eller som vi spånade om här en veckan. Ett vinerbröd med bacon.
Ja, det där är ett vinerbröd med bacon.
Ja, wow. Men då måste ju de som har den affären ha liksom en viss känsla för vad som är rariteter och inte, tänker jag. Eller också bara köra med rövare.
Han har en sån jävla raritet. Jag vet vad som är raritet utstrålning. Ja. Du beskrev ju Bosse Rundén.
Ja.
Eller var det Bertil Rundén?
Bertil Rundén.
Du beskrev ju honom. Det var ju Bertil Rundén som satt i ett angränsande rum och tittade på sin laptop. Mm. Förmodligen var han ute på någon skivmässa. Liksom.
Ja.
Det var skinnväst, det var t-shirt med poptryck, kanske Slade, kanske Uriah Heep, gamla metalbandet från 73, Demons and Wizards är deras största.
Tror att han kanske hade en America t-shirt på sig?
America, A Horse with No Name.
Ja.
Bra låt.
det är väl den amerikan. Låten de gjorde, va?
Ja, de gjorde fler faktiskt, men Horse with No Name är väl liksom.
Men jag skulle ändå vilja påstå att America är ett one hit wonder. Alltså jag tänker att det borde finnas en one hit wonder ekvation.
Ja.
Är du med på den?
Ja.
Alltså om man tar liksom på Spotify så ser man ju 5 låtar dyker upp.
Mm.
Visst är det så? 5 och sen kan man kanske vissa plattformar klicka och få ytterligare 5.
Ja.
Men de 5 som dyker upp, om den mest spelade låten står för mer än 80% av den totala antalet spelningar, då tänker jag att det är ett one hit wonder.
Ja.
Och det där vill jag att en matematiker i lyssnarskaran skriver den ekvationen. Så att vi har på papper one hit wonder-ekvationen.
Det roliga, jag tänker på det nu, att du har tidigare under det här flamsiga samtalet faktiskt namedroppat ett annat one hit wonder-namn som bara flög i munnen på dig. Super one hit wonders, tycker jag.
Tänker du på, det var inte James, nej?
Nej, Motte Hoople.
Motte Hoople, ja just det.
All the Young Dudes.
Ja, exakt.
Som tydligen var det så här att Motte Hoople behövde en låt. Och då var David Bowie i deras
faggorna.
Fagga. Så han satt på någon i vardagsrumsgolvet och skrev den på en kvart.
Ja.
Och det är det största de någonsin gjort. Och det är ju inte det största David Bowie har gjort.
Nej, men det säger ju någonting om vilka som har det och vilka som inte har det.
Ja,
eller hur?
Ja.
Det är ju också med vissa andra sådana One Hit Wonder Band att deras största hit är en cover.
Ja.
Alltså då blir man ju nästan lite förbannad.
Uga Chaka.
Ja. Sen vill jag inte att du pissar på Björn Skifs.
Ja, men det är faktiskt ändå så att Blåblus eller Blåblus största hit var...
Det var en cover.
Så Hooked on a Feeling är inte deras egen låt.
Nej. Men det som är skönt tycker jag är att Björn Skifs har ju så jävla många stänkare. Eller hur?
Det krävs ändå tycker jag.
Alltså det var skönt att inte Blåblus blev hans legacy bara, utan han har det. Sen har han också den liksom karriären som heter Björn Skifs.
Mm.
Där han har så här Michelangelo och det blir alltid värre framåt
Blåblus,
natten.
Tror jag. Michelangelo.
Ja, men det är ju ändå han som har skrivit det. Han har ju liksom som singer-songwriter, låtskrivare, har han ju levererat. Eller hur?
Ja, jag vet fan om jag håller med faktiskt.
Va?
Alltså han är ju en fantastisk sångare och väldigt rolig.
Men du tycker inte att han har bra låtar?
Nej, inte så att jag inte säger. Michelangelo är ju liksom det är ju en brukspop. Sen är den väldigt,
men
väldigt... Ja, men den är väl framförd av Björn Skifs. Han är väl en otrolig sångare.
Ja.
Och det blir alltid värre framåt natten. Undrar man ens själv har skrivit.
Ah, okay.
Jag tror faktiskt att det är Lasse Holm som har skrivit det.
Ah. Eller kanske Bengt Palmer.
Ja, Bengt Palmer. Någon av dem. De här grå eminenserna i svensk slag. Nej, jag är inte en super Björn Skifs.
Nej, men jag
tycker han är fast fantastiskt rolig. Oväntat
cool. Ja, vi får lämna Björn Skifs.
Alltså hans meme om att köra en sportbil är det roligaste. Det roligaste sen Hasse och Tom.
Men vet du vad? Björn Skifs, han var ju en gammal revypojke från Vansbro.
Nej,
hans pappa var väl revykung där uppe tror jag. Så att han var väl liksom uppväxt i liksom, alltså, underhållning snarare än att bara vara en sån här tuff popkille. Liksom.
Någonstans tidigt, sent 50-tal så sa hans pappa, ta med två sockerbitarna och kinnom i käften och sen så pratade de med kinesisk brytning. Mm. Comedy Gold.
och en karriär var född.
Nej, men jag skulle säga att Björn Skifs är väl en väldigt skicklig sångare. Och som, alltså, han utstrålar ju vänlighet på ett sätt som man måste göra för att bli så där folkkär i Sverige.
Ja.
Och det känns också som att det är ganska genuint.
Ja. Till skillnad från Tommy Körberg som också folkkär faktiskt, men som utstrålar bara bitterhet.
Kokain.
Han utstrålar kokain och undertryckt aggression. Eller?
Men i ett sångarbattle mellan Tommy Körberg och Björn Skifs så vinner väl Tommy Körberg ändå?
Om man skulle rita ett Venn-diagram över deras, som så här, deras genres så tänker jag att Björn Skifs har ju varit inne och nafsat på musikal. Mm. Tommy Körberg är ju liksom främst en musikal- och kabaré-sångare, tänker jag, och inte en popsångare. Så att, det beror på hur man jämför. Men jag skulle vilja säga att jag skulle inte vilja låta de två gå upp mot varandra, för jag tycker att de två är liksom bland det finaste vi har på den manliga sidan. Alltså när det gäller populär musikröster generellt sett i Sverige.
Mm.
De senaste 50 åren.
Nu vänder sig Östen Warnerbring i sin grav.
Ja, Östen, fy fan, vilken jävla kronerröst han hade. Alltså.
Ja,
helvete. Han sjunger så jävla vackert.
Ja,
topp tre populär musiksångarna i Sverige de senaste 50 åren. Tredje plats, Östen Warnerbring. Andra plats, Björn Skifs. första plats, Tom Köping. Nu, ja. Nu blev det så att jag rankar dem ändå.
Ja, gjorde det. Gjorde det.
Ja, men jag skulle ju kunna sätta Östen först bara för att jag tycker att hans den här otroligt hans timbre i det, liksom, det bariton- och basregistret, det är så magiskt.
Men det är väldigt få som har epitetet med rösten.
Mm, precis.
Så ja. Där det är ändå, där det är ändå liksom på något sätt, ja, det är rimligt att man kallar honom för Östen med rösten. Ja. Nu rimmar ju Östen med rösten, men ändå, om man heter Kjell Barnebring så var Kjell med rösten. Den hade funkat också.
Ja, ja. Alltså. Tommy med ponny. Björn med stjärnsången.
Björn med körn, alltså önkörn, körnbrokatastrofen. Varför heter det, varför kallar honom för Björn med körn? Det rimmar. Mm. Kan vi gå vidare nu?
Björn med törn i mitt hjärta som jag får varje gång jag hör honom sjunga, för han har så jävla bra röst.
Det är många gånger som den gamla, nu kanske avsomnade komikern Joakim Törn har tänkt att han ska göra en krogshow som heter med Björn Skifs som ska heta Björn med törn.
Men det är också det som är lite grann Joakim Törns grej, att han var ju liksom präglad av att han var sån här reklamarkille. Ja. Så att han liksom, förpackningen kom ofta först, sen kom innehållet.
Hans öppningsskämt var att han sa sitt namn, Joakim Törn.
Ja.
Joakim Törn, han kom från Halmstad. Ja. Eller kommer från Halmstad, inte död.
Nej,
han lever ett jättebra liv och han lever.
Ja. Men han hade en klubb på Soap Bar, minns jag, på Östermalm.
Yep.
Jag var där.
Ja, jag körde där. Ja. Enda gången jag sett Ola Söderholm bomba.
Ja, för att det var ingen som var där för stand-upen heller kanske. Det var lite så att det var inte riktigt klarlagt att man skulle vara där och skratta, utan det var lite grann, det var folk bara var där och drack, va? Eller?
Ja, ja.
Det är, där, det är ju en dödssynd som arrangör.
Han var ju inte ensam om att bomba, kan jag säga.
Nej.
Men det gjorde ju även undertecknad.
Ja.
Faktiskt.
Men du, det hedrar dig.
Ja. Vi var ett gäng sorgsna killar med en erfarenhet av mobbing i skolan som stod i ett hörn och tittade spörjande på våra setlist. Vad gick snett?
Och sen gick Al Pitcher upp och bara fan, visade var skåpet skulle stå. Ja.
Nej, vet du vem som gjorde? Vi gick upp och visade var skåpet skulle stå.
Nej.
Erik Buren.
Wow.
Han gick upp.
Ja.
Han gick upp och körde någon sån här, han har någon klassisk när han är en fyrvaktare.
Okej.
Okay. Den gick han.
Ja. Ja. Men du, fan, en liten shoutout till Erik Buren.
Ja.
Entertainern och komikern och arrangören Erik Buren.
Växjöbon.
Växjöbon. Han har ju liksom, han lägger ju Kronobergs län under sig.
Ja.
Han arrangerar ju stand-up i Växjö, Älmhult, Alvesta, occasionally. Snart så kommer väl Lammhult och Rottne och Lessebo och Väckelsång också och Tingsryd.
Fan vad du
bara för att droppa några.
Du kan indroppa så många så här små municipala samhällen i Småland så att man kan gå på paus.
Ja, precis. Men nej, vi går ut på det, va?
Nej, men det var faktiskt
så här, som en fade. Har jag pratat om det här med låtfader förresten? Alltså, i den här podden någon gång.
Nej.
Alltså, när jag lyssnar på vårt sommarställe eller vårt sommarställe, det här är så jävla förmätet. Min tjej, Ida, har en gammalt släkttorp i Värmland. Det är inte alls mitt sommarställe. Men på hennes sommarställe, där jag också får vara, eftersom vi är ihop och vi har barn ihop. Så där finns det då en sån här kassett- och CD-spelare. Och då finns också en samling CD-skivor, bara en av så här hits from the 60s, en dubbel LP med allt möjligt. Det kan vara, det är lite blandat, det är så här Tages och Hepstars och Chains och så, men också lite så här Peter Sarstedt, where do you go to my lovely och såna. Men så det är lite, det är högt och lågt. Men då har jag noterat att de som the engineers of the time, de som satt och mixade och masterade de här låtarna, de var så jävla trötta på sitt jobb. För liksom när sången är slut, så är liksom, när de fejdar ut den som de ofta gjorde på poplåtar på den tiden, så är det inte liksom att den fejden är liksom så här 7-10 sekunder, utan det är bara så här, de bara drar ner reglaget. Alltså det, när man lyssnar på det, så att fejden är så onaturligt kort, så man känner bara så här, det bara luktar ointresse liksom, för ett modernt öra. Men jag tänker på 60-talet så kanske det var helt, liksom, helt, det var så man gjorde, så här, man drog ner, ja, nu drar vi väl ner då. Så hur, så här, jag kan inte dra ner reglaget långsammare. Var det någonting med att reglagen skulle dras ner manuellt, och det var det som gjorde att det går inte att få till en naturlig rörelse när man drar långsamt. Så man, ja, man, nu, så här, nu ska jag visa så här. Där drog de ner och där var låten slut. Alltså så här, så långt.
Det var
så.
Dålig stämning i studion ändå, och så sa Jan, kan du gå ner och dra ner? Eller Jan, can you manage to can you do the fade? Yeah, I can do. Men du skulle aldrig fade det. Vadå? Egentligen var något annat.
Alltså, det var inte så att de hade en egen yrkeskategori som var så här typ det var någon som var så producer, engineer, fade master.
Jo, det var det visst. Det var fade master. Och han hade haft med sig matlåda på morgonen och noterat en vanlig tonfisk smörgås, lite sallad, en påse chips och en flaska mjölk. Och sen så hade han noterat att någon hade varit och snabbt druckit av mjölken och gått runt hela dagen i studion och bara, vem fan? Och sen så hade han blivit mer och mer mörk inombords, och sen så hade han ska gå in och fejda, så bara, nu har jag fejdat.
Så här, I have to do it all over again. The song is completely wasted now. We have to throw away the master tape.
Ja, det var då allt skulle ske i realtid. Så det var tvungen att få in Motte Hoop eller studion och köra en B-låt innan. Och så hela låten. Och sen så, nej, han fejde.
Och sen så visade det sig att det liksom att de kunde inte göra om det för det kostade för mycket, och så blev det någon slags så här industristandard sen, för de visade att man hade sparat så här 7 pence per inspelning så här, som gick rakt ner i någon så här skivbolags bossficka. Ja. Så det, vad heter det? Fade Master Flash. Fade Master Flash and the Furious Five. Och the Furious Five, det var ju bandet som vars låt blev fadead då rakt ner i avgrunden. Det är som att de fejdade som att det inte fanns en morgondag. Liksom.
Den där typen av produkter, lite också som Ramones på ena sidan och Tom Petty på andra sidan. Eller, när jag var liten så hade jag periodiskt väldigt svårt att sova. Och var då inne liksom och knackade på morsan och farsans sovrumsdörr en gång i kvarten. Men jag kan inte sova, försök lite. Jag fattade att de hade annat för sig där inne. Och då så sa de så här, nu får du inte komma in förrän som en timme. Om du har somnat om en timme. Och då skulle jag slå ihjäl den här timmen. Och då hade jag ett kassettband som var bensinstationen Shell hade gett ut ett kassettband som hette Musik på väg. Och det var moderna poplåtar så som Michelangelo.
Med, en av Björn
eller faktiskt
absolut bästa låtar.
Slades låt My Oh My.
Oj.
Och varvat med Gitz Olsson. Som kosserade och drog vitsar utan poäng.
Men det är så jävla roligt också att den tiden så här vurm för liksom stilblandningar. Så att, Gitz Olsson och Slade, det var liksom inget konstigt. Nej. Det var liksom, båda två var populärkulturella ikoner. Det var liksom inget konstigt. Det är som att idag, ja, men tänk att, vad heter det? Ja, men säg att Hovet... Ja. Bandet det här Stockholms
duschbandet
Hovet skulle liksom, och sen så sitter Peter Englund och berättar om historiska händelser mellan låtarna.
Eller ännu mer så här att du har en skiva med Hovet men även Jenny Wilson och Kalle Lind sitter och kosserar emellan. Ja. Det är den kopplingen. Men och då minns jag att jag låg och lyssnade på det där och vad hade ju det var
vi Young Lean och sen så berättar Fredrik Lindström om dialekter emellan.
Typ så här, vad gillar folk? Ja, men de gillar Young Lean och Fredrik Lindström. Här har vi någon. Och sen så gav Shell ut det som en kassettband som man skulle lyssna i bilen då, musik på väg. Ja. Och jag låg på nätterna då i en stuga 1 kilometer in i skogen i norra Roslagen i liksom Ålands hav som ligger mörk blygrått och bara trycker utanför med en slags nattångest som man kunde skära i med kniv. Det var en nattdången som fick Lars Noréns Natten en dagens mor att verka som en lättsam komedi på hallarna. Liksom. Och lyssnade på, lyssnade på det här. Och det blev så här, en jävla obehaglig skräckeffekt av att liksom höra han. Ja, det var köpmannen och det var frisörskan som skulle åka bil tillsammans. Bla 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 bla. Så här, poänglösa vitsar. Ja. Och då sa han, nu har jag bensinen runnit ut. Och, så här. Ja. Och sen så bara, Michelangelo, och jag, sån jävla, så jag kunde nästan inte lyssna på
det. Men vad, om du skulle liksom försöka bryta ner det i sina beståndsdelar, vad var det som var ångestframkallande?
Att jag var natt och jag inte kunde sova och alla andra i huset sov.
Okej, okay. Men kunde du inte sova för att du inte kunde sova? Mm. Eller kunde du inte sova för att du lyssnade på Gitz Olsson?
Det hade säkert varit lättare om jag hade stängt av min lilla slimline, tryckt på stopp och lagt mig på sidan och släckt lampan. Och så. Men jag
kan ju säga dig att apropå den här poddens syfte att vi ska undersöka om det är något mer som vi har gemensamt än att vi är 2 meter långa, så tror jag fan att jag hade det där självbandet på väg. Alltså jag tror det, för jag hade, det fanns ju något, OK hade något, det fanns ju, alla mackkedjor med självaktning hade ju någon sån här, jag tror Saab hade någon sån där band också. Mm. Saab-handlarna hade tagit fram ett kassettband med lite så här Saab-kompatibel musik.
Men det ska vara musik, sån där musiken ligger på en frekvens så det hörs igenom det här liksom.
Ja, det vinnerliga kupé-ljudet.
Kupé-ljudet i en Saab 96.
Ja. Alltså en V4 som bara frenetiskt bara dunkar liksom så här, eller på så här, matar på liksom så i uppförsbackarna och hjul och hjul, alltså däcksljud och så där och omkringliggande, det var ju så att industrin lät ju som fan på den tiden. Och sen så hade det Saab då så här, de smarta ingenjörerna i Trollhättan hade kommit på liksom musiken som liksom med frekvensomfång som på något sätt liksom bryter igenom det här. Och det visade sig att det var egentligen bara diskant, va? Så det var mycket så här Montserrat Caballé
och Alice Babs.
Ja.
Titti Sjöholm.
Ja, precis. Och Putte Wickman, höga registret bara. Han fick inte ta för låga toner. Han fick inte vara ner och tassa på klarinettens nedre del.
Så där åkte man igenom Oxelösund i en Saab 96 och lyssnade på Putte Wickman.
som spelade höga toner. Men, nej, men så det, jag tror att vi kanske har såhär, fan det är synd att man inte har sparat dem där, men jag, liksom, frågan är om jag har någon sån här gammalt kassettbands mecka där hemma på vinden i Knivsta kanske. Det vore kul om man kunde hitta någonting av det där. Men du Anders, vi ska tacka för oss. Ja. Det har varit supertrevligt att träffas.
Ja.
Och ska vi köra en liten pluggis? Pluggrunda.
Ja, det tycker jag vi ska.
Då vill du börja.
Jag kan börja med att säga att nu på fredag, det säger den 15 oktober, så kommer en ny knyckelsbok ut i handen. Men det är inte en kapitelbok, utan en pysselbok. Så det är lite hjärngympa för dig. Jag ska själv gå igenom den för att notera och se om det är så att Alzheimer är på väg. Mm. Eller om jag fortfarande är mina sinnesfulla.
Men det där kan man väl säga är en kul för hela familjen, va?
Ja, ja. Mm. Det är klurigt. Och det är lite så här tveksamt. Ibland så är det tveksamt vilken sida om lagen står egentligen familjen Knyckerts på. För man ska hjälpa dem att rymma i fängelset.
Just det, spännande. Men du tror att det är någonting för Bosse eller?
Det är absolut någonting för Bosse med benägen hjälp av Fred.
Precis. Varje femåring behöver en tvååring som sitter och påpekar färglat djungeln. Ja. Ja. Men
på sin lördagskrysset.
Det är inte långt, ifrån. Nej. Du och jag ska plugga, jag har en klubb som heter Oslipat. Den här veckan kör vi då onsdag i Uppsala med Johannes Finnlaugsson, Carl Stanley och Elin vad heter hon? Elin Almen heter hon.
Oh.
Och på torsdagen så fortsätter Johannes Finnlaugsson till Stockholm. Men då får han istället med sig Marcus Berggren och Essie Klingberg.
Mm.
Så det blir två toppmatade kvällar. Gå in på oslipat.com och köp biljetter. Det finns några kvar både i Uppsala och Stockholm. Den här veckan alltså, om du är i Uppsala och Stockholmsregionen. Och sen så fortsätter min succéföreställning Spriten att spelas i höst. Det var två utsålda härliga föreställningar på Bonden för ett par veckor sedan. Jag spelar under hösten som kommer då i Malmö, Jönköping, Uppsala och Göteborg. Fler datum kan tillkomma och de biljetterna hittar ni också för det mesta på oslipat.com. Men gå hellre in på fritte.se. Fritte.se, där hittar ni biljetterna. Köp nu biljetter innan de tar slut. Vi tackar väl för den här veckan och så går vi väl ut då med en otroligt onaturligt snabb fade.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.